Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up 5 dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiacomedy.se och på Ticknet.
Detta händer snart. På fredag den 18 december 2015 så kör jag min stand-up-föreställning En slapp timme i Malmö med support av den mycket roliga Anton Magnusson. Det finns bara ett fåtal biljetter kvar, så googla En slapp timme Malmö för att köpa biljetter dit. Dagen efter det så gör jag samma föreställning i Edsbyn, utan Anton dock. Men om du vill se mig köra stand-up men bor i en helt annan stad så gå in på gardenfors.blogspot.com för att hitta länkar och datum till shower i Växjö, Linköping, Stockholm och Västerås. Missa inte heller den nya podden Specialisterna podcast som ger ut varje vecka med Albin Olsson och Anton Magnusson plus minus någon. Följ mig även på Instagram och Twitter för påminnelser, skämt och annat skoj. Där heter jag @gardenfors. Nu kommer Arkivsamtal. Klippt av den begåvade redigeraren Mattias Lundvall. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter 2 av medlemmarna ur Varanteatern. Är det så ni kallar er grupp?
Eller kallar det? Det är så vi kallar vår grupp, ja, absolut.
Mm. Och vill ni presentera er själva?
Jag heter David Wiberg.
Ja, och jag heter Magnus Thomsson.
Jag hörde något illa sina rykte om att du presenterar mig som David Sundin.
Va?
I en tidigare podd.
Har jag gjort det, då sa jag något fel. Men presenterade dig?
Alltså nej, så att inte presentera. Skulle... Ja, liksom så här på det att vi skulle komma.
Jaha, nej, då var det rent hjärnsläpp. Det bör jag med ursäkt för.
Ja, det var det jag var ute efter.
Du var ute efter med ursäkt.
Sen ska du gå nu.
Jag ska bara få det.
Konstigt, för att det känns som att rätt många lyssnare är väldigt petiga med detaljer. När jag blandade ihop Thomas Quick och Torsten Flink en gång. Då fick jag höra det kanske 15 gånger på Twitter.
Uh-huh.
Det är konstigt att om jag nu hade sagt fel så borde... Nu liksom, när jag möts av den här skammen nu så är det rätt jobbigt. Men du har inte hört det själv? Du har bara hört rykte.
Nej, jag har inte hört själv.
Okay. Mm. Jag har också hört något rykte, fast det var nog inte David Sundin. Men vi får nog kolla upp det här, så kan du kapsla in skammen så den kan komma sen. Så du behöver inte skämmas än.
Det går ju inte att kapsla in. Jag känner en oerhörd skam.
Nej, men det går att kapsla
in. Ja, men vi känner den kommer. Men snart kommer den komma tillbaks från oss.
Ja, så den kommer tillbaks och spökar.
Ja,
det är jobbigt. Men som plåster på såren så ska jag ge vika för ett önskemål som vi kanske båda uttryckt innan vi körde igång podden. Det vill säga en tidig välj drycken.
Mm. Ja, men det är, vi insisterar faktiskt.
Är det plåster på såren?
Ja, det är det verkligen.
Kanske inte för mig, men okej då.
Då kastar vi oss in på det omåtligt populära inslaget välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta välj drycken! Och alternativen är rött vin av märket Lindemans.
Baileys. Så här, tre sorter som mjöd. Så har vi drinken Hawaii Gay Club. Med Pepsi Max, Dry Martini och kaffe.
Då tar jag kaffe och... Vad var det för mjödsorter?
Husets mjöd, vit mjöd och kanske en lite torrare mjöd, tror jag det var.
Mm. Har du brukt dem själv? Eller?
Nej.
Nej.
Det var en kille som kom förbi på någon form av motorcykel eller vespa eller moppe och lämnade dem.
Kände du honom?
Nej, han lyssnade. Han lyssnade på arkivsamtal och kände till inslaget väldigt drycker.
Ja, ja. Mm. Ja, men då kör jag på det husets mjöd.
Mm.
Ja, men jag börjar med lite kaffe och sen så får jag suga på det lite. Funkar det?
Ja, visst. Det du får ta vad du vill.
Ja, jag tror jag börjar med kaffe. Och sen så återkommer jag med en beställning.
Ja. Ja. Då tar jag drinken Hawaii Gay Club.
Är du säker?
Mm. Jag är säker. Det är den godaste drinken jag vet.
Okej.
Okay. Då ska vi presentera er lite närmare då efter vi är tillbaka med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Häng med! Med två kaffe, en husets mjöd och en Hawaii Gay Club till mig. Och ja, vi kan få börja med det då, David. Eftersom jag sa fel på ditt namn kanske, eventuellt. Vad sysslar du med?
Ja, jag håller ju på och jag frilansar som skådespelare. Och sen så skriver jag böcker. Släppte en bok för några år sedan och kommer att släppa en. På lilla pratfraget här i början på nästa år. Och sen så jobbar jag även som illustratör. Dels inom arkitektur, för jag är ju då arkitekt i botten också. Och sen så jobbar jag med illustration på annat sätt också.
Du gav en bok till mig nyss. Var, men jag lyssnade inte så noga.
Men du såg namnet på framsidan.
Ja, men jag ställde en fråga och sen så gjorde jag det väldigt oartigt att inte lyssna på svaret. Jag frågade, är det du som har tecknat alla bilderna i boken?
Ja, det är. Ja, men jag märkte där hur du gled iväg där och började fixa med kaffe. Jo, men det är det. Det är en bok som heter Dagboksanteckningar från ett källarhål. Som bygger på några monologer som jag gjorde för några år sedan, där jag gestaltade en 16-årig tjej som heter Linnea.
Ja, ni är båda, alltså ni har ju bara med i en grupp då, eller var med i en grupp som heter Varon Teatern, som är kända för tv-programmet Varon TV och Kreml High, som var kanske en uppföljare, eller kan man säga det?
Det var ju ett litet märkligt inslag i ett något här ungdoms eller ja, nästan ett ungdomsprogram som gick på tidigt på fredagar där vi fick då göra en väldigt det får man väl ändå säga liksom en ganska rasistisk mot ryssar då, så det var väl liksom ja, jag vet inte hur det har sett idag.
Alltså det hade säkert tagits upp. Folk blev nog inte spontant upprörda om en rysk stereotyp, men det hade säkert liksom satts i kontrast med andra stereotyper.
Ja.
Som folk har nog jämfört det. Varför är det här okej när inte det här känns okej? Jag vet inte riktigt varför vissa... Det är ofta kanske grupper som har varit med om hemska saker som är de som känns minst okej att skämta om.
Ja.
Men ryssar har väl ändå varit med om ganska jobbiga grejer.
Ja, men verkligen. Så det finns ju liksom ingen logik i det här egentligen. Det är väl bara... Idag är det väl liksom att Putin är en idiot, så då är det mer okej liksom.
Okej, innan vi lämnar över till Magnus då, lite korta presentation, ska vi också nämna att du kanske idag mest är känd som för medverkan i tv-serien Boy Machine.
Precis.
Och en framträdande roll i filmen Hundraåringen som klev ut ur fönstret och försvann.
Ja, precis.
Jag har inte sett den än, kommer jag på. Det är inte bra alls, det känns, det är mycket skam här inne just nu. Men det är
inte lika mycket skam som...
Nej, men samtidigt så...
Nej.
Så det var, jag tycker det var intressant att du bjöd in till skam. Alltså så, om du skulle vara en totalt fjäskare eller så här, som mer vill att allting ska funka så smärtfritt som möjligt.
Ja.
Då hade du undvikit att ta upp det där med fel namn.
Nej, men jag har ju lyssnat på arkivsamtal. Det kändes som att du är en person som man kan ta upp där med skam om, och att det kan leda till något intressant samtal.
Jo, det är det ju. Mm. Jag har ett komplicerat förhållande till skam. Det dels kan uppfattas som totalt skamlös, men jag tycker ändå det är jobbigt med skam. Mm. Och tycker det kan förstöra delar av mitt liv.
Du får återkomma i slutet av podden och säga vilka delar det var. För jag kan reparera. Så gott jag kan.
Skampodden.
Ja. Det är ett intressant ämne. Mm. Jag tyckte i början av podcastens historia så handlade det väldigt många poddar om bekräftelsebehov. Men jag försöker leda det mer in det till tema skam och skuldkänslor.
Ja, men det är bra, du har utvecklat genren.
Men det är intressant här, för liksom både skam och bekräftelsebehov. Det är ju liksom de stora drivkrafterna bakom många konstnärskap.
Ja, det är det ju. Ja. Man strävar efter bekräftelsebehovet, eller man strävar efter bekräftelse. Mm. Men man får ofta skam.
Ja, men också att man ska undvika skam. Ja, inte minst när vi höll på med Varanteatern, så var ju det väldigt mycket just där att okej, nu ska vi göra den här föreställningen. Mm. Och då måste alla liksom dra sitt strå till stacken och göra det bästa de kan för att undvika skam.
Ja, det var faktiskt
av ett misslyckande. Liksom, eller att man står där med brallorna nere.
Ja,
det var en oerhört stark drivkraft.
Ja.
Men Magnus, vi kom aldrig riktigt till din, vad du gör nu för tiden, en kort presentation av dig.
Ja, vad gör jag nu för tiden? Jag har ju, om man pratar rent humormässigt, så humorn har ju blivit min hobby. Mm. Så, det är vissa jagar älg, eller så här fiskar skrej i Lofoten eller annat. Men jag drar på mig en peruk och, eller en trikå, och eller gör podd också. Jag är lite konstig, jag ägnar teaterpjäser och sådär. Det är jag i humorväg. Annars så, jag är kommuntjänsteman. Mm. Jag har slagit mig in på den banan. I Varberg, av alla ställen.
Ja, det var där vi träffades första gången.
Just
det. Vi kom på en specialisternas stand-up-show som vi hade på Majas vid havet.
Ja, det var helt underbart. Det var jättekul att se faktiskt. Jag hade sett det live och jag tänkte, hur ska det här gå? Det var hur mycket folk som helst och det var jätteroligt.
Mm.
Det var verkligen en sån dundersuccé, skulle jag säga. Ni fick också bra recension i lokaltidningen.
Mm.
Ja, det är ju för det är så check på den. Nej, men jag tyckte det var väldigt roligt. Det var väldigt mycket folk. Liksom. Mm. Det märktes att ni har en stor skara som kommer när ni giggar. Liksom.
Mm. Jag tror poddarna hjälper till ganska mycket i de sammanhangen.
Jag hoppas ju på att få fler på mina kommunmöten efter den här podden. Till exempel. Det är mycket därför jag sitter här. Liksom.
Ja. Nej, men kan man följa er på Twitter och gå på dina kommunmöten?
Ja, precis. Nej, men mycket jag gör med humorväg är liksom en karaktär som uppstod i ett 30-sekunders klipp i Varan-TV säsong 2. Jag har en karaktär som heter Morris Isfält, som är ett ganska dåligt namn faktiskt. Men det hjälpt mig att komma in i liksom dialekten, den här finskånskan som är väldigt rolig att prata. Och jag är en trendspanare som bor i London helt enkelt, som jag gör i lite olika sammanhang och gjort musik, eller jag har inte gjort musiken, men ja, musik och musikvideo och så. Men man kan med fördel gå in och läsa om honom på Twitter då, Morris Isfält med DT. Så kan man följa honom. Han finns ju som då som ett konstnärligt projekt på Instagram och Facebook och Twitter och så här.
Mm.
Och svarar i karaktär, eller jag gör ju det liksom. Så det är liksom, det är det jag gör, håller på med liksom, så som i exil från mina humorkollegor. Sen har jag startat lite nya humorgäng, för jag måste ju ha lite humorgäng, det är så jag mår bra.
Mm.
Så jag har ett ihop med en gemensam kompis till oss som heter David Silva, som en fantastisk man som även har skrivit ungefär hälften av all Tyskarna från Lund musik.
Var han med redan, på den tiden? Alltså. För när Tyskarna från Lund, det var båda ni två inblandade i det?
Ja, på olika sätt.
Ja.
Vi var ju inte med i själva bandet.
Men ni berättade lite om vad det är för någonting. För
ja, mig. Tyskarna från Lund är då ett påhittat syntband som ingick liksom i Varanteaterns verksamhet.
Dök upp i programmet eller någon alltså scengrej från början?
Det dök upp allra första gången bland det första vi gjorde. Mm. 93 så gjorde vi en föreställning som hette Salmonella, berättelsen om ett hårdrocksband som vi spelade på Polenskolan. Och det handlade då om ett gäng som skulle starta ett band, och sen så var det liksom det här klassiska att någon, han som spelade synten i hårdrocksbandet, han lockades över till att vara med ett syntband som skulle spela på en mufffest. Och de hette då Tyskarna från Lund. Så att vi tyckte det var ett roligt, dåligt namn. Och sen så följde de ju med liksom, i andra föreställningar. Vi liksom tog hjälp av andra, av musiker helt enkelt. Som, det var framförallt då David Silva och Erik Järpen. Men även Anders Andersson och Fredrik Åkerman och Fredrik Ljungberg var ju liksom involverade i musikskrivandet och texter inte minst. Och sen så blev det ju liksom att de skulle släppa skiva och...
De blev signade och det gjordes syntbolag.
Videos och sådär.
Så att... Jag kommer ihåg de videorna jag såg. Ja, de gick väl på Z-TV till och med.
Ja, men det var Global Fussball Okej när den kom. För det blev så... Alltså den här VM-låten, vi gjorde en inofficiell VM-låt och så höll vi på att spela in videos med Ronnie Hellström och Daddy Boastin, Timbuktu var med och skyltdockor. Och vi spelade mot skyltdockor på en kolstibs åker utanför, eller i Malmö industriområdet. Så vi liksom och gjorde sådär, vad ska man säga, åkningar som skulle se lyxigt, som i själva verket var att man satt, Thomas satt i bakluckan på en bil. Men så den rullade faktiskt, den spelas ju alltid när det är fotboll och sådär liksom. Mm. Den är insjungen i en garderob där jag hade halsfluss och jag tror det är jag, David Silva och Anders Hedor som sjunger refrängen. Mycket märkligt.
Men hur började hela Varanteatern, hela humorprojekt?
Ja, det började då med att vi gick då på en gymnasieskola som heter Polhemskolan. Och sen så är det så här ett... varje år så gör då ett pex, heter det liksom, Polens spex.
Jag gick på Katte, de hade också en kattetavin som jag tecknade poster och något då.
Ja.
Jag har snackat om det lite, varför liksom Lund är lite överrepresenterat i humor. Jag tror det kanske har att göra med då att spexen finns och sen gymnasieskolorna har sina mini-spex som då liksom, där folk får prova på humor på ett tidigt stadium.
Precis. Men då, i varje fall då så liksom då vi tog väl över ganska mycket det pexet kan man säga. Vi som senare blev Varanteatern och märkte liksom att vi kom på roliga grejer ihop. Och, så att efter vi har gått ut gymnasiet så var det då Marcus Olsson som var då den åttonde medlemmen som var med i början. Han sa, ska vi inte göra någonting? Det fanns något som hette Polens veteranteater och sånt där. Så då gjorde vi en liten föreställning som hette Var är mor? Då började vi med här Teater X, liksom påhittade fria teatergruppen.
Mm.
Så då skojade vi liksom om det, just där. Alltså mycket av Varanteatern, det föddes ju av vårt teaterhat helt enkelt. För att det hade kommit så här fria teatergrupp till en skola, skulle tolka ens drömmar och man bara satt där och tyckte, vad fan är för skit liksom. Och... liksom spexhat liksom. Vi svor ju någon gång en ed liksom, att ingen fick någonsin gå med i Lundaspexarna.
Alla klarar sig utom Anders Andersson, Anders som Andersson nu hedersmedlem.
Men det är rätt intressant det där med alltså, teaterhat, spexhat och Magnus berättade vid tidigare tillfälle att ni hade även ett stort stand-up-hat. Men att det var att liksom är grund till humor är ganska mycket förakt till olika former av humor eller kulturella uttryck.
Ja, men det var ju det en gång i tiden i varje fall.
Nu jobbar du som skådespelare delvis.
Ja, men precis. Det är väldigt intressant just där. Det var ju fantastiskt. Liksom, jag gjorde en monolog nyligen som heter Det gulliga porkslemmot. Som jag gästspelar med på Dramaten. Och det var ju fantastiskt på många sätt och vis. Men jag tänkte ju mycket på det, just där hur liksom cirkeln sluts på något vis. Liksom. Alltså att jag hade ju aldrig stått där om det inte vore för mitt teaterhat. Helt enkelt. Det var liksom det som fick mig att börja och vilja ställa mig på en scen överhuvudtaget. Liksom. Jag tänkte på det också apropå att vi blev kompisar. Så jag var ju liksom extremt blyg på den tiden. Det kan väl vara fortfarande när jag inte känner mig så bekväm. Men alltså, hade det inte varit för att liksom, vi lärde känna varandra och liksom, Varanteatern lärde känna varandra, så tror jag inte jag hade ställt mig på en scen. Liksom.
Jag var skitdug. Jag spelade schack i 10 år. Liksom. Det var det jag gjorde. Och var ganska supernördig. Eller så. Men jag grym på schack. Liksom. Men jag var väldigt blyg. Och att stå på scen fanns inte i min värld heller. Ja, alltså det var inte så att man såg mig när jag var lite, oh, den där killen kommer att gå långt, han kommer att bli något på scen, liksom, utan det var ju snarare via er som jag vågade liksom bli den här storprataren som jag har utvecklats till i alla sammanhang. Liksom. Det är ju så. Det är svårt att slå mig när det gäller att prata. Kanske till den här podden, men vanligtvis annars liksom. Nej, men så, det här, alltså, just blygheten var ju varonteatern var ju helt fantastisk, har varit för mig. Att våga göra, ja. Och det är inte bara liksom jag står och pratar, utan vad som helst annars. Att en extrem tro på att man kan göra, lösa saker. Nu hamnar jag ofta i när man ska kurera, producera, regissera, fixa någonting liksom. Mm. Som har uns av konstnärlighet i sig liksom. Och liksom det ska funka och sådär. Kanske var lite kul också. Men det trodde jag aldrig. Det fanns ju inte på kartan.
Nej. Var det någon i gruppen som drev på då liksom, att nu kör vi, nu går vi upp på scen, nu gör vi det här? Eftersom om ni båda två sa att ni var blyga vid det tillfället.
Det var ju Marcus Olsson ju, som var den drivande då liksom.
Ja, allra först var det det. Sen så slutade han därför att han kom in på DI, som det hette på den tiden då. Och regiutbildningen. Hur som helst. Så efter det skulle jag säga att det var liksom vi två som drev på.
Mm.
Och jag minns också det var någon gång när faktiskt Marcus fortfarande var kvar. När han ringde till mig och sa att alltså jag hinner inte, det går inte. Och då sa jag att du måste. Jag hade gått på konstskola i London så här och slutat med att flytta till
Vilken hem. Konstskola?
Då gick jag på Chelsea College of Art and Design. Men ja, så efter det så då kände jag liksom, då gav jag allt liksom för varanteatern. Mm.
Men David har ju alltid varit, du har ju alltid varit, om man nu ska uttrycka sig så, konstnärlig drivkraft och motor, alltså även kvalitetssäkrare. Alltså så, det är liksom, det är där din drivkraft har varit, att också komma på väldigt mycket skämt liksom. Du har ju skrivit mycket, det är alltid du som, det var ju bara en som skrev upp när man satt vid ett bord och pratade liksom. Mm. Du hade ju alltid boken med. Jag har ju varit mer, vad ska man säga, producent eller någonting, alltså drivit på eller marknadsfört liksom. Det har varit min roll i det hela.
Mm. Ja, man behöver ju de olika rollerna, känns det som nu.
Ja, men sen alla hade ju sitt liksom, som vi pratade om innan, vi nämnde Jonas Sigfont. Det finns bara en Jonas Sigfont. Och liksom han är helt, i min bok så är han för alltid en av Sveriges absolut roligaste personer. När han liksom är i sitt esse.
Ja, verkligen.
Ja, det är liksom, han är, det här, jag kan inte det svenska uttrycket, men det engelska uttrycket, funny bones.
Mm. Naturligt rolig.
Ja, han är naturligt rolig. Det är skillnad från mig som får liksom träna sig till att vara rolig, men han är ju rolig.
Ja. Men jag läste lite om det, att ofta de som inte är naturligt roliga som går längst, för att då måste man jobba upp liksom ett driv och en arbetsmoral. Men om man är naturligt rolig så förlitar man sig på det. Och sen så kanske man blir omsprungen av de som har jobbat upp ett driv. Så det är rätt vanligt. Så jag trodde först inte när jag läste om någon som sa att jag är glad att jag inte är naturligt rolig. men jag började förstå det lite mer.
Jag kan verkligen skriva under på det också.
Men sen kan man ju, det finns ju nivåer. Det är inte det att man antingen är naturligt rolig eller inte. Man kan vara mer eller mindre. Men vad hände sen då? Ni gjorde PEX.
Ja, först var det väl liksom, vi gjorde först den här Var är mor? Som hade var tomtenissar och olika saker som hände. Sen så kom den här Salmonella, berättelsen om en tårdrocksband. Sen var det så här, vi såg lumpen, jag bodde i London.
Men ni gjorde dem, då hade ni gått ut skolan?
Ja,
ja precis. Ja.
Ni gjorde dem på olika teaterscener i
Polenskolan. I Polenskolans aula.
Ni åkte tillbaka till gamla gymnasieskolan och gjorde teaterpjäser.
Ja, precis.
Gratis replikor. Mm.
Men sen gick det något år då, och sen så 95, då, när jag kom tillbaka, då minns jag att jag hörde av mig och sa, kan vi inte göra någonting nu? Liksom. Mm. Och då samlade vi ihop oss och så gjorde vi på Månteatern i Lund, nere vid mejeriet, en föreställning som hette Sagan om den dumma hatten. Och det gick ju väldigt bra. Det kom jättemycket folk och liksom så här, ordet gick och det blev extra föreställningar. Och bland annat så var det en scen där Olof Wallberg skulle vara så här konsertgitarrist. Han skulle spela något så här, Göran Sölcher liknande. Och så spelade han fel. Och så då blev han jättearg och slog sönder sin gitarr. Det var liksom skämtet. Så vi var tvungna att fixa en ny gitarr inför varje föreställning. Som Jonas skaffade från en märklig man som hette Niler. som bodde i centrala Lund i någon lägenhet. Jag var aldrig där.
Var du jag där? Var där jättemycket. Ja. Det var jag och Jonas.
Ja, du var med.
Eller vi var nog för, det där var vi pratade skam, så var det ju liksom fruktansvärt. För han var instrumentsamlare. Och det här skäms jag så mycket för. Han köpte och samlade på instrument. Och så var han väldigt kortvuxen. Och hade en väldigt speciell hög pitchad röst. Och alltid en kostym. Och sen så hade han travar med böcker, så gick man. Alltså man fick
kom ni i kontakt med honom från början?
Ingen aning. Jag tror vi satte upp en lapp på biblioteket eller något sånt där. Så, eller i tidningen var det nog. Gitarrer, vi köpte ju 40 akustiska gitarrer.
Mm.
Och så kom han då, när en spansk, nästan som en mandolin. Och vi bara liksom
var försökte ta ut.
Nej, jag vet inte. Och det var liksom, vi köpte och så han gjorde ju bra affärer. Så. Mm. Men och det var ju inte så att man stod och liksom köpslog länge. För att man ville ju bara komma därifrån. För han skämde så jättemycket. Vi skulle slå sönder dem. Det var faktiskt. Men han sålde och vi slog sönder dem helt enkelt. Är ni här igen? Vi ljög att vi var ett latinamerikanskt band. Kommer jag ihåg. För att vi skulle stå ut lite mer. Ja.
Hur mycket köpte ni dem för?
Ja, men ett par hundra.
Okej.
Styck.
Ja, alltså ni gjorde föreställningar då i Lund. Ni bodde i Lund hela gänget och jobbade med andra grejer då, eller pluggade eller något sånt då.
Ja, precis, pluggade och höll på. Och sen efter det så då fick vi väl lite så här förfrågningar från olika håll, liksom komma och uppträda på fester och det ena och det andra. Och sen så gjorde vi en nyårsrevy som hette, de
8 as går på kalas. De objudna.
Ja, just det,
de 8 as går på kalas.
Det var lite, vad här, vad heter de? De misstänkta kom då, så det var lite så här.
Ja, just det. Då blev jag fotade i mitt rum och fick ta ut alla grejer från mitt rum och tejpa upp.
Ja, just det.
Oh, herregud.
Men och sen där i den vevan någon gång så var det dels att vi blev tillfrågade att spela på Lollipopfestivalen, som då var liksom en stor musikfestival utanför Stockholm. Plus att det då var
spela teater där då?
Ja, liksom köra mer en föreställning. Mm. Men liksom det var ju inte teater.
Men det var bara riktigt, liksom. Hade gått då? För att det har vi innan YouTube och så att det var svårt. Och jag antar att ni inte spred VHS-kassetter eller något sånt där.
Nej, det gjorde vi inte.
Så det här var bara ryktesvägen.
Ja, precis. Mm.
Vi har gjort en demo. Fast det var när vi blev tillfrågade av SVT. Kan ni göra det? Mm.
Och sen i den veman så var det då en producent från SVT Växjö.
Mm. Som saga på Lollipop eller?
Nej, han hade liksom hört talas om oss och tog kontakt med oss. Mm. Kom och tittade på någon konstig grej som vi gjorde i Ängelholm den sommaren.
Mm.
Och undrade om vi ville ses liksom, och ha ett möte. Och ganska snabbt så bestämdes liksom att vi skulle ses en helg så här och skriva manus för en pilot.
Mm.
Så då gjorde vi det och skrev ihop någonting och sen så spelade vi in den. Det här var liksom bara ett och ett halvt år efter att jag kom tillbaks ifrån
från London.
Mm. Och sen så gjorde vi den piloten och vi tänkte inte så mycket på liksom vad som hände egentligen. Och sen så gick det bara så här 2 veckor och sen sa cheferna, jo men vi kör på det här. Så helt plötsligt satt vi 7 där i en lägenhet.
I Växjö eller?
Nej, utan vi skrev manus ner från Skåne.
Jag måste
erkänna att jag hade den otroligt dåliga idén att vi skulle sitta i Malmö och skriva för att få lite miljöombyte.
Och då andra köpte den i den. Vi åker 10 minuters pågatag för att få miljöombyte.
Nej, jag vet inte.
Kommer du ihåg den lägenheten?
Ja.
Hyrde ni lägenheten?
Ja, SVT hyrde en skitdepp lägenhet som kändes som en det har spelat in porrfilm i. Och sen så samåkte vi i bilar och
varje dag. Och så var det en stor terminaldator där en kunde sitta och skriva. Alltså var det trångt.
Ja, jag har tänkt mycket på just där hur vi skrev manus. För det var liksom, även till andra säsongen var det ju så här liksom att alla 7 då var i en lägenhet tillsammans hela dagarna.
Fast då var vi i Lund.
Ja, men det var ju otroligt.
Man är väldigt nyfiken på hur ni gjorde när ni skrev manus. Ni var 7 pers i en lägenhet.
Mm. Alltså det byggde ju väldigt, väldigt mycket på att man liksom hängde tillsammans. Och sen, jag vågar väl påstå liksom att min anteckningsbok var till hjälp också. För att mycket så här liksom att någon sa någonting som man tyckte, det där var kul. Och så skriver man ner det liksom. Och sen så snör man vidare utifrån någonting så här.
Mm.
Men det hängde ju jättemycket på att man gick ut, att man liksom spelade fotboll ihop. Eller att man...
Mm. Jag tänkte på det, ni nämnde ju förbefattningen innan om... roliga, dåliga namn. Mm. Det verkar vara, alltså det är någonting som ligger mig varmt om hjärtat och som jag har märkt att det också ligger väldigt varmt om hjärtat. Alltså som, frågan är, jag har funderat på vissa namn, hur liksom dåliga de är, hur genomtänkta. Alltså som till exempel Kalle Röv. Det låter så otroligt slappt. Man inte har orkat tänka efter vad ska äta.
Men det är alltså, det som är det genialiska med verkligen. Kalle Röv liksom.
Ja, men det är också apropå skam också, den sketchen som jag liksom kan skämmas för på många sätt liksom, och tycker så här moraliskt tvivelaktig. Men att det finns någonting som jag gillar med att han heter just Kalle Röv. Det är lite så här som Peter Wahlbeck liksom, som är helt fantastiskt på det här med att liksom slå undan benen på sig själv liksom. Att man, liksom, man har en ganska bra idé.
Men det var ingen parodi, för det här funderar jag på om det var en parodi på någon som heter Kalle Löv som var journalist.
Nej.
Eller om det bara var totalt hjärnsläpp.
Nej, det är bara liksom så här, du vet, så här, första impulsen. Och så skrattar man jättemycket åt det. Och sen så i vanliga fall brukar man tänka så här, nej men, kul, men det kan vi inte ha. Liksom. Att liksom så här, att stanna där, jo, vi har det liksom. För att det är liksom, och det jag tycker det är liksom mycket så här när jag liksom tittade på vad de tar tv så här klipp från det. Det tog liksom, det gick kanske 10 år från det att vi gjorde andra säsongen tills jag tittade på det igen.
Mm. Liksom. Av någon speciell anledning eller?
Ja, men det var väl liksom, ja men dels att när vi var klara med andra säsongen då, jag kände mig liksom inte helt nöjd med det vi hade gjort liksom. Mm. Och det är väl något som så här genomgående för mig liksom, att, men jag var liksom frustrerad av att det kanske inte blev exakt som man hade tänkt så här. Men sen när jag tittade på det då liksom 10 år senare, det var ju liksom för att YouTube hade kommit till så här som det var lättare liksom. Då kunde jag skratta så jag grät åt det liksom, och känna på något vis så här att ja men att det fanns just liksom att det fanns någonting väldigt roligt och en enorm kvalitet i just det här, att det var vissa grejer var så jävla dåligt liksom. Alltså att, och då gick det upp för mig just där liksom skillnaden mellan så här någonting som är bra och någonting som är jättekul liksom. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Med risk för att få igen det, men om man tittar liksom på Killinggänget liksom. Du har ju så här jättefin jämn nivå liksom. Det är bra och det är smart liksom, och de har liksom jobbat med bra regissörer och liksom det är snyggt producerat och grafik, allting är bra liksom.
Mm.
Men jag vågar nog ändå säga liksom att jag kan nog liksom, när jag tittar på våra grejer, skratta mycket mer liksom, och tycka fy fan vad dumt och så jävla dåligt, och vissa grejer liksom är bara så, herregud vad fan.
Ja, men det blir ju mer en punkkänsla liksom. Det är lättare att bevara en viss sorts energi ifall man inte filas mycket eller liksom bara kör.
Det är ju lite där liksom att att vi var kusinerna från landet också. Mm. Alltså just att man liksom inte har den där kollen som gör att man kan vara så här riktigt, riktigt smart. Liksom.
Men sen också att vi kom, alltså vårt ok var ju liksom på något sätt att, eller vår kätting, det var att vi kom från en teaterscen och sen skulle det på något sätt översättas till tv. Då hade vi skaffat oss massa godbitar som vi ville ha med in i tv. Och första serien var ju också blivit mischmasch av det. Mm. Att vi var på en scen och gick ut genom en dörr. Och i hoppsan, då var man i en orienteringslopp liksom. Mm. Och det, där har ju vi haft jättemånga diskussioner. Vi var ju jättebesvikna hur det blev. Det ser ut som avfilmad liksom, dåligt teater. Liksom. Vi var inte nöjda med serie 1 alls. Mm. Vi skämdes ju. Så att därför så serie 2 innehöll ju ingenting så, för vi tyckte inte om hur det blev. Och jag tror att det är det som har gjort att vi har fått med oss de här höga, höga topparna liksom, som man inte, alltså vi har den energin som du pratar om också, och de djupa, djupa dalarna. För det, alltså vi fick med oss det från när vi skulle översätta våra scengrejer till, för vi var inte alls lika ojämna, vill jag ändå påstå, på scen. Jag skulle säga, det har jag sagt utan att kunna hävda det med en tidsmaskin liksom, men att vi var mycket, mycket roligare alltså förr, innan vi gick in i tv-världen. Alltså det är ju då på scen då, men sen vi gjorde ju fortsatt, vi gick ju tillbaka till scenen efter tv-scenerna och gjorde massor med scengrejer. Mm. Men det, då blev det polerat och genomt, vi hade liksom flera backspeglar på våra skotrar, man kunde liksom se sig själv från flera vinklar och sådär. Och det blev ju professionellt och jättebra, arenahumor, vi turnerade liksom med kalasturnén och hej och. Men det som var, som jag ändå kommer liksom hoppas att jag, att det står liksom i min dödsruna, så står det framförallt var han rolig under tiden 95-96 på scen. Nej, men alltså, för då hade vi någonting som var så fruktansvärt befriande, alltså, och som vi experimenterade fram utan att kunna ha, utan att någon hade någon som kurerade oss mer än oss själva och vågade genomföra de här föreställningarna som vi gjorde. Det när vi så sprängde bomber inomhus, sprutade eld, alltså det var ju, det var inte helt hundra liksom.
Nej, verkligen. Sen var det väl också att vi hade gjort tv, då var det ju mycket att vi spelade på festivaler. Så då blev det, var det liksom ofta så här, kanske var lite senare, det var liksom stående publik och liksom fulla människor och så här. Och då blev det ju mycket, mer och mer liksom musik i föreställningarna. Mm. Och liksom musikparodier och inte bara Tyskarna från Lund då. Och också liksom försöka hålla ett högre tempo så här liksom för att fixa det liksom. Det kanske var liksom en konkurrerande musikscen liksom 100 meter bort och så här.
Mm, mm.
Och då liksom, då blev det ju liksom en annan typ av humor. Man kunde ju liksom inte jobba lika, med lika fina verktyg. På något
Nej,
sätt, liksom.
Men det har jag märkt när jag uppträder både som rappare och som stand-up-komiker. Att stand-up, till exempel när det är humor, så måste man kräva publikens fulla koncentration. Det ska alltså vara helt tyst i lokalen. Medan musik så kan man ju bara höja volymen och köra. Så kan, så kan folk lyssna om de vill. Lite, röja om de vill. Men så det var då runt 95-96... Var det innan tv-grejen det du sa att var den bästa filmen?
Ja, men det förstår för mig. Alltså, jag vill inte trycka på det liksom, att det var det bästa. Men det, det är svårt också att kolla. Men jag menar nog att därifrån fick vi med oss någonting som sen var både liksom, diamant och kalkon in i tv. Liksom, att, jag vet inte, det var liksom en svårt att översätta hur vi hade jobbat tidigare på något sätt.
Nej, men en grej jag uppskattar rätt mycket är ju liksom det totala tramset när man vågar göra det utan att tänka så här, det här kanske är för dumt eller det här för. Men jag tänkte till exempel, jag upptäckte den mest varmt TV då när YouTube kom in i bilden. Redan innan hade jag hört så här, bara också rent ryktesvägen kunde man höra ett skämt som berättades som en rolig historia nästan. Mm. Eller någon berättade om Kiss och Wieslowski. Den gula och bruna filmen liksom. Det var så här, jag behöver inte se det. Det är ju ett skämt i sig liksom, rent ordmässigt.
Ja.
Är det ett extremt tramsigt och extremt roligt skämt?
Jo, men man kan ju lite grann så här tacka SVT Växjö för att tacka eller och hata för att vi kom fram. För att det var just liksom, hade vi kommit fram idag så det hade ju aldrig skett.
Varför inte det?
Ja, men därför att liksom, det var så otroligt fria tyglar så att det var liksom inte klokt.
Mm.
Vi kunde ju göra precis vad vi ville liksom. Mm.
Men ni hade kanske varit ett YouTube-gäng idag?
Jo, det är klart. Det kanske vi hade varit. Då har du ju rätt i.
Och då hade ni kunnat få spridning på samma sätt som PewDiePie eller William Spets eller någonting.
Jo, det är intressant här hur jag korkad. Jag kan vara ibland. Sändig inspiration.
Ja, jag vet inte det faktiskt.
Ni gjorde de här teaterpjäserna. Mm. Ja. Hade de här tekniska förutsättningarna funnits hade ni förmodligen lagt upp det på YouTube. Sant. Och liksom ryktet gick ju förmodligen för att ni var roliga. Ni hade någonting bra så att ryktet gick. Då hade ju förmodligen det spridit sig via länkar. Kanske ännu mer effektivt.
Ja.
Men samtidigt så passerar ni det här nålsögat som var SVT då. Mm. Ändå, det var ju inte helt fria tyglar. Det var ju inte vem som helst som bara fick komma in och göra någonting.
Nej. Men alltså jag bara tänker på innan. Jag minns liksom, jäklar, enda gången så här som det var en diskussion. Minns liksom en otroligt uppeldad jag var. Vi skulle ta en pressbild och då hade vi kommit på att vi alla skulle utklädda ett tomtar som hade hängt sig på en vind.
Har du kvar den?
Jag vet inte om jag har den. Och jag minns liksom vår producent och sa nej, det går inte. Och jag var så jävla arg. Jag bara argumenterar. Liksom. Det är så fan vad dumma saker man har argumenterat för. Men till slut så gav man efter.
Okej, det gjorde det. Jag tänkte, var det någon gång det var någon som tyckte att det här är för dumt, det här är för löjligt, det här är för tramsigt som ni liksom refuserade på grund av det?
Alltså som vi själva refuserade så att säga. Alltså mot slutet var det ju det liksom. Sen kom vi till den sorgliga delen av historien så att säga.
Mm.
Men alltså inte under den tiden vi höll på med tv så här, har jag ingen minne av. Jag minns att chefen på SVT Växjö kollade igenom något avsnitt inför säsong 2. Och då fick vi klippa bort någonting som Bengt Johansson sa om Martin Frändesjö. Jag kommer inte ihåg vad det var faktiskt.
Jag vet inte vem någon av dem.
Nej, Bengt Johansson var förbundskapten i handboll. Som är en av huvudkaraktärerna som Anders Andersson. Ja, precis.
Och de var ju punktmarkerade av TV4. Liksom. Mm. Alltså, de var ju väldigt kända som lag. Liksom, så var ofta i TV. Liksom.
Mm. Och sen så var det ju en incident också. Där vi hade gjort någon sketch med Marika Lagerkrans och Johan Widerberg.
Mm.
Och som där Bo Widerberg nämndes på olika sätt. Vi behöver inte gå in på den
sketchen.
Det som hände var i varje fall att i veckan innan, liksom, eller tre dagar innan programmet skulle sändas, så dog Bo Widerberg.
Mm.
Så då klipptes det bort.
Mm. Okej. Okay.
Men det var ju på den tiden där det blev så här ett förlängt anslagstavlan istället som var vårt program.
Ja, det är
fem lite kortare.
Mm. Men du nämnde innan att du kände skam för den här sketchen med Kalle Röv på grund av en moralisk aspekt.
Ja, men jag vet inte. Om man ska berätta sketchen så är det ju då så att det är liksom typ en så här TV3 på den tiden typ.
Mm.
Programledare som sitter med en av arbetslägernas offer som heter Palle
Kuznetsov
och sånt där. Och så får han då berätta om sina hemska upplevelser i arbetsläger. Och sen så säger Kalle Röv, men nu är det över. Mm. Och så bara far det in ballonger och champagne och det ena.
Och festlig musik börjar. Mm.
Ja. Hade ni på idéstadiet tänkt att det kanske skulle vara en förintelseöverlevare som berättar sin period?
Nej, absolut. Det, jo, det är klart.
Det tänker jag så det borde vara den första go-to-tanken och sen tycker man att det är för hårt.
Ja, ja men sånt hyckleri egentligen. Liksom. Att, som om det skulle vara mycket bättre. Liksom. Att han har varit i ett arbetsläge liksom, i Ryssland.
Jag tycker absolut man hade, för min del hade vi jättegärna fått göra förintelseskämt där. Men man förstår ju
att... Oväntat att du säger.
Nej, men man förstår att det är lättare att skämtet passerar SVT-censuren ifall man tar arbetsläger i Ryssland.
Ja.
Så jag fattar ju varför ni gjorde det. Men det känns som om man har hållit på lite med humor så kan man se hur processen ser ut på i det stadiet.
Ja, men det, ja,
men var det du tyckte var pinsamt, det hyckleriet eller vad det?
Nej, egentligen inte första hand hyckleriet, utan det är väl mer så här, det är klart att det finns liksom en tydlig samhällskritik eller liksom mediekritik om man kan säga av det liksom, att ja, man så här gottar sig i folks trauman och sen så ska det ändå vara liksom härlig musik på slutet och allting har blivit bra liksom, och vi får tittar och så vidare och så vidare liksom. Men det är liksom många idéer liksom som dök upp där. Det var liksom så här, man gick väldigt mycket på magkänsla. Och sen så var det klart liksom. Mm. Och det hade ju sina för- och nackdelar. Men nackdelen var ju liksom just att man liksom inte så här förfinade, lite liksom förtydligade sådana grejer lite mer liksom. Därför att då kan ju liksom sådana sketcher tolkas som att man liksom skojar om den där personen som, om offret helt enkelt liksom, att man kunde liksom ha gjort det lite tydligare liksom, eller liksom följt upp.
Det är tråkiga då, alltså.
Ja, men det är en intressant sak som du säger också, men då kanske man har fått skita i det.
Eller vem är offret i problematiken liksom?
Det är ju Pavel helt enkelt.
Det är en person.
Ja, men så här, hade man liksom tänkt lite längre, då kanske man har följt upp det med, så kommer en annan scen med Kalle Röv ut och går liksom och snubblar i hundbajs. Jag vet inte liksom, men alltså på något vis liksom så här hjälpa tittaren något mer liksom.
Det tycker jag inte man ska göra.
Ja, jag sitter och skriver på en sån.
En av de andra så här, skämten som liksom har följt med mig från Varan-TV, så jag såg det när de intervjuar någon: är du ångerfull? Han säger, ja, ångerfull. Det var för vad du menar med ångerfull. Ångrar du dig? Jaja.
Ja, men det är nog ett av de saker jag är mest stolt av faktiskt.
Men det är Olof som sitter med förvrängd röst.
Ja,
vad är det, vilket?
Like Farmers eller något.
Ja, just det.
Det kan man ju kolla på YouTube. Men var det också ett sånt liksom ett improviserat skämt som du sen antecknade eller
hur? Nej, det minns jag faktiskt att jag kom på och skrev ner. Eller sa typ, man sa ju mest manus liksom, man satt tillsammans här och sen så hörde man på med en scen. Så det var inget som skedde liksom så här mitt framför kameran.
Nej.
Får jag dra ett annat favoritskämt?
Ja, absolut.
Vi gjorde så här en Lucia-special som sändes i något SVT-program. Och då var det så här intervju med en polis, chef, vakthavande befäl och sånt där. Och så fick han frågan från en reporter så här, liksom, hur är stämningen här på stan? Och då sa han lite så här liksom, i en bisats, jag vet inte om folk uppfattar liksom, att ja, jag har lite svårt att skilja på dikt och verklighet, men det är ändå ganska lugnt här ute.
och torka sig lite om näsan så här, alltså, det var otroligt väl framfört av Fredrik Ljungberg. Och sen så kom det två Lucia-tåg framför, har du inte sett den? Ja, du får kolla flödena på Varanteatern, så kommer det ut, brukar komma ut till Lucia varje år liksom, så kommer det. Men det är två Lucia-tåg som sjunger liksom, ja, Sankta Lucia eller vad det nu är. Och kommer mot varandra framför Lunds universitetshus, stora universitetsbyggnaden, stora byggnaden där uppe.
Ja.
Och så bakom då reportern och polisen, och sen så ryker de ihop som huligan, så det är som har avtalat om en tid och slåss. Så det blir ju, då kastar sig polisen in och börjar slåss också. Med en väldigt aggressiv stjärngåse som är jag. Ja, klipp till nästa sekvens i detta rep.
Vad hade ni för inspiration humormässigt?
Det var ju många som Fredrik Ljungberg inte minst, och Åkerman, och Fredrik Åkerman och Jonas Wikman pratade ju mycket om bröderna Marx. Det hade jag nog knappt tittat på. Men alltså, det går ju inte att komma ifrån Monty Python.
Nej, det var nog min första tanke. Just det, absurdistiska sketcher och sånt.
Ja, precis. Sen, det var ju liksom,
man tar bort punchlinen, säger sig att de var först med.
Ja.
Alltså, så att inte ha en tydlig punchline, utan det kunde vara något helt annat.
Ja.
Sen gick ju 95, gick Nile City. Och det var ju som året innan vi skrev serien. Så det är väl lite hårt, det är väl inte sanningsenligt att säga att första serien är inspirerad eller influerad av Nile City, men det var väldigt befriande, tycker jag. Jag tyckte det var väldigt roligt liksom. Det var vår humor, fast sen gjorde vi någon annan slags humor på något sätt, men vi skrattade väldigt mycket åt Nile City. Sen var, jag vet inte, Simpsons återkommer till också. Det var ju också det var ju jättekul, tyckte man.
Sen kommer jag att tänka på så här, något som heter Inte aktuellt, alltså, som gjordes för BBC.
Not in 9 o'clock news.
Ja, precis. Ja. Det gick ju liksom, det var så här mitten av 80-talet, skulle jag tro. Det var ju mycket så här tv-humor, vill jag minnas.
Alltså tv-parodi-humor.
Ja, Det var väl för övrigt en sån här grej som vår producent sa, att kanske lite mindre tv-humor. Liksom.
Mm. I andra säsongen var det ju var det mycket tv-humor.
Ja.
Så, alltså typ som du sa, Black Farmers. Det är ju liksom också...
Jag pratade på tv-reportage.
Ja, precis. Eller om det är ett sportspegeln-reportage med Nangijala IF och alltså sådär.
Vill ni nudda lite vid att det fanns en sorglig del av Varanteaterns historia också? Ska vi bara ge oss in på den, det kapitlet?
Ja, vi får väl göra det.
Mm.
Nej, men det är ju liksom att vi inte är längre. Liksom.
Mm.
Att vi löstes upp. Och om jag ska ge min bild av det hela, så var det ju så då att vi spelade mycket på festivaler där liksom i början på 2000-talet. Och var på kalasturné och man fick liksom anpassa humor ganska mycket utifrån de förutsättningarna.
Mm.
Och då var det väl lite så här liksom att vi drog åt olika håll hur vi ville göra.
Hur många var ni idag?
Vi var 7 stycken.
Okej, okay, ja. Det låter ju som en bra förutsättning för att dra åt olika håll, att man är sju stycken.
Ja.
Typ. Och har gått i samma klass på gymnasiet.
Mm. Ja.
Och hållit på i 10 år. Det har umgås extremt mycket.
Så det var...
Men sen har det ju liksom...
Måltrad, ni splittrade
så. Ja, inte riktigt. Sen var det då så att 2003 så fick vi göra en pilot för SVT.
Mm.
Och som vi var inne på tidigare liksom, så jag var ju drivande så här innehållsmässigt. Och så här i efterhand så kanske jag skulle ha insett att jag skulle sagt, jag minns att jag var liksom lite tveksam till om jag ville göra den överhuvudtaget, för att jag liksom det kändes som jag ville göra andra grejer helt enkelt.
Det var inte bara så att vi fick göra en pilot, vi fick ju här nu ska ni skriva tredje säsongen.
Ja,
så var det var ju det var efter kalasturnén och tyskarna från Lund allt upp.
Vilken budget för det?
Jajamän.
Alltså, ja, men bara för mal.
Ja.
Mm.
Då var jag och Anders, och vi var liksom mer inne på att vi letade väl liksom efter en ny typ av humor, och kanske då just lite smartare liksom. Alltså att man hade blivit 30 och man ville liksom jobba med lite andra verktyg liksom, och inte lika mycket kall röv så att säga liksom.
Mm.
Då först skrev jag de här avsnitten, och sen sa SVT att ja, men ni kan göra en pilot på ett av avsnitten, så ser vi. Och sen så blev ju den piloten blev ju liksom, liknar ju inte tidigare Varan-tv-säsonger alls liksom, utan var ju liksom mer så här smartare humor. Och jag tycker liksom att jag kan tycka att mycket av det blev rätt roligt och rätt bra, men andra tyckte att det blev kass liksom.
Mm.
Det var mörkare också. Det var ju liksom...
Har det läckt ut avsnittet?
Nej.
Ja, det ligger lite olika klipp från det på YouTube.
Okej. Okay.
Du kan få se ett klipp om du vågar.
Men det var ju liksom, det var ju i den svängen då liksom, när det var mycket så här... Ja, men The Office kom ju och liksom Fyra nyanser av brunt och liksom den humorgenren liksom som... ju pågick ett tag där liksom. Men ja, så det var ju liksom en av orsakerna liksom till att vi sen gled isär. Men sen var det ju också, det var ju liksom ett komplicerat arbetssätt liksom. Som inte, det var ju inte en helt väl fungerande grupp liksom, kan man ju säga. Och sen så hade ju vi liksom inga uttalade roller heller liksom, inom själva gruppen, att liksom någon var manusansvarig eller någon var regiansvarig eller det ena och andra. Liksom. Det enda uttalade var ju liksom att Mange var ju liksom, fungerade ju som en manager kan man säga, liksom, och PR-ansvarig. Liksom. Och utan honom så hade ju Varanteatern upplöst efter andra säsongen, 98 liksom. Men det var ju helt och hållet din förtjänst, Mange, liksom att det sen ändå fortgick.
Vi liksom. Kanske skulle gjort det.
Nej. Gjort vad?
Upplöst efter andra.
Men det är ju väldigt...
Så hade ni då ett officiellt uppbrott där ni sa så nu lägger vi ner det här, eller hur?
Nej, det är inget så officiellt, liksom, utan det var ju mer att vi slutade planera grejer. Liksom, folk... Jag gick klart med en arkitektutbildning och alla hade ju liksom utbildningar vid sidan av. Mm. Det har jag tänkt väldigt mycket på, just det här Lunda-fenomenet. Liksom, att trots att vi då liksom fick göra program på SVT, så var det ändå så att alla skulle gå sina liksom kurser i idé- och lärdomshistoria eller lärarlinjen eller
arkitektutbildning. Kunde ni inte leva på...
Ja, det var ju ganska skralt betalt, men man hade ju kunnat liksom i lite större utsträckning säga att, ja, vad fan, vi kör liksom, vi ser hur det går liksom. Och det har jag tänkt på mycket liksom, att om vi alla liksom hade på något vis liksom fortsatt i liksom nöjesbranschen på något vis, då kanske det har varit större chans liksom att vi hade så här kunnat återförenats i olika konstellationer. Mm.
Men du då, är den enda som liksom har fortsatt professionellt i nöjesbranschen?
Ja, liksom mer eller mindre kan man säga. Nu, sen något år tillbaka, så jobbar Anders Andersson på Unga Teatern i Malmö. Men när vi upplöstes, då började jag liksom frilansa. Då började jag jobba mycket som illustratör.
Mm.
Men jag jobbar liksom mot arkitektkontor och så här. Och då hade jag liksom en idé om att jag vill testa att göra grejer helt på egen hand. Teater då.
Mm.
Så då gjorde jag liksom en monolog med den här 16-åriga tjejen, Linnea, som hade funnits med i...
Var det en humor?
Då var hon liksom en humorkaraktär.
Mm.
Och det första jag gjorde var liksom det var ju en humorföreställning, men liksom med lite allvarliga underton. Men där väldigt mycket ordvitsar just där liksom. Hon hade svårt för att använda... Eller hon använde svåra ord fel liksom. Att hon så här... Och gick till ekobutiken och handlade ägg av självgående höns. Och den typen av skämt här, liksom, för att jag skulle våga stå själv på en scen. Men jag hade ju liksom egentligen inga vidare planer liksom på att fortsätta i liksom nöjesbranschen. Utan jag ville mer så här kunna göra de här egna projekten för att se hur det skulle gå. Så att säga.
Mm.
Och sen så har det liksom lett till olika saker. Och sen så halkade det mer eller mindre in... ett bananskal där på 100-åringen.
Hur ser det bananskalet ut?
Det såg ut som så att jag hade liksom inte varit på en audition i hela mitt liv.
Mm.
Och sen så ringde en castingfirma, personen som driver byrån, hade sett just Varan TV.
Aha, så det var ett gammalt minne till...
Ja, precis. Jag tror det var så här att Gustav Skarsgård eller någon skulle göra det, men så gick inte det med scheman och så här, och det var liksom... Mm. Bara några månader till inspelning. Så då provfilmade jag för det. Och tänkte först så här, liksom, vilket kul och konstigt sammanhang.
Mm.
Och tänkte att, ja just det, man kanske också ska försöka göra bra ifrån sig. Här och då, sen fick jag besked liksom om att, Felix Herngren gillar det här. Liksom, och han skulle känna lite på personkemi.
Mm.
Så att då hamnade jag sig i ett litet rum ovanför KB, alltså konstnärsbaren i Stockholm.
Mm.
Där jag då fick träffa Felix Herngren, Robert Gustafsson och Jan Malmsjö som först skulle varit med.
Ja, men för jag undrar att ibland, alltså, så, vad hände med Varan TV? Mm. Det är nog rätt många som är humorintresserade. Som, det var ju en ganska stor grej och det är många klassiker. Och sen så jag gick in på Wikipedia någon gång och bara skulle se vad hände med. Det var innan då 100-åringen kom.
Mm.
Ja. Men var det genom det sen som Boy Machine?
Ja, precis.
Då kanske jag avsluta på en liten gladare ton om ni nu berättar den sorgliga delen av... Jag antar att gruppen inte är så jättebra vänner och sådär idag, alla kanske. Eller är det olika falanger?
No. Alltså, jag ser det mer så här som... Alltså man ses ju ibland så här liksom på fester eller bröllop och så här. Det är ju liksom, det är ju lite så här som med släktingar på något vis liksom. Man hatar och älskar alla liksom.
Men som jag sa innan, så vi har ju träffat så onaturligt mycket. Alltså för att ha gått i stort sett i samma klass, fem i samma klass och två i parallellklass. Så var det ju liksom som att man har övermarinerat sig i ett tidigare liv med varandra. Och det finns liksom, det finns ju folk som jag inte träffar överhuvudtaget. Jag har inte växlat ord. Ibland kan jag få liksom, ibland så får jag några korta ord på danska på Facebook och så svarar jag på danska, så kan det gå 3 år och då är han svensk ändå liksom.
Är det bara för komisk effekt?
Nej, jag vet inte. Det är bara den, men liksom vi har, det finns ju inget otalt överhuvudtaget. Nej. Det är bara liksom att det är liksom, om jag kommer in i ett rum och jag skulle träffa Fredrik Åkerman i det här fallet, han kan liksom allting om mig på något sätt. Jag liksom är så, han har sett mig 10 000 gånger. Jag är inte spännande någonstans. lite samma, även när det kanske låter taskigt mot varandra, men att man liksom, man är klar med det liksom. Mm. Nu gör man annat, men nu får man ta igen det andra man missade på något sätt som man höll på med så länge. Men jag saknar ju allihopa, det gör jag. Jag har väldigt roligt. Jag träffar, jag vet inte om jag träffar alla mer än vad du gör, jag har ingen aning, men jag är liksom, jag lever ju liksom i exil i en liten ort utanför Skövde, i Tibro. Och då har jag känt att jag gärna vill ingå i humorsammanhang, och jag saknar liksom den här, jag är våran liksom sån här, vad heter det, klippboksmänniska. Jag tänkte att jag skulle ta hit allt sånt där gammalt mög. Mm. Så, men det är ju en podd, så det är inte så kul liksom. Titta i klippböcker, men jag har liksom allt verkligen så. Det är rätt gött att ha på något sätt, även om det är ju hatkärlek, kan jag inte säga att det. Jag tycker det är gött att ha sparat det man har gjort på något sätt, så man ändå kan ha det. Men jag tycker att det är en väldigt speciell relation som vi har till varandra, och liksom det är nog bra att vi inte jobbar ihop. Men däremot så liksom, jag är inte här i Stockholm idag bara för att sitta här, utan vi skulle ju ses i vilket fall. Vi har inte ses på hur länge som helst.
Nej,
vi träffas nästan aldrig. Det har blivit så, av olika anledningar, att vi bor på 2 helt olika orter och jobbar med helt olika saker. Men vi har inte valt bort varandra, tror jag. Nu sitter jag bara och pratar för mig själv. Men det är också
Nej,
det kommer domen här. Nej, men att vi saknar ju väldigt mycket. Nu pratar jag för oss båda här, märker jag. Nej, men vi saknar ju väldigt mycket det här tramset. Alltså att få leka och hänga och bara bara få, för det är då alla de roliga skämten har kommit också. Det finns ingen person som jag tycker är så rolig att vara med när vi båda två är helt ostressade som David. Det är liksom, det är det bästa som finns. Och det har vi liksom undvikit, eller inte, vi har missat det. Vi har inte fått till det på typ 10 år. Överdriver jag lite, men då är man med andra och så. Så att nu är vi med dig liksom. Så att egentligen det bästa var att om du hade gått nu, så är det för själva. Nej då. Nej, men så att det finns ju en längtan, eftersom det finns få människor på den här planeten som liksom känner mig så, och jag vet ju precis hela humorkartan. Du har ju med ditt gäng. Du vet ju liksom, de vet vad de har dig, du vet vad du har dem, och så kan man skapa någonting utav ingenting. Och alla undrar hur gick det till? Ja, men det är för att det är vi som hänger mycket och så. Och det är väldigt få förunnat att få göra det, att få ha den magin.
Ja, men det kan jag ju säga, att liksom många av ens absolut lyckligaste ögonblick i livet, det har man ju från Varanteatern-tiden, absolut. Alltså just den där liksom när man repar och när man kommer på någonting och man liksom når, det är ju liksom det, egentligen är ju det liksom hela idén med humor, tycker jag, att man liksom ska nå den där punkten när man liksom bara skrattar så man gråter liksom. Och i liksom så här en hundradel sekund så tror man inte att livet är ändligt liksom. Man ska aldrig dö. Alltså man är liksom i ett sånt fantastiskt tillstånd liksom.
Humorn som nirvana, det var det Buddha menade, men inte kunde sätta ord på det.
Så jag kan att sakna alla jättemycket också, och inser samtidigt, alltså det är lite grann så här som ett ex kanske, som man liksom fortfarande går och har liksom någon slags passion för, men man vet om att det skulle aldrig fungera liksom. Och sen så ibland så kan man liksom hamna i ett tillstånd att vi borde försöka ändå liksom. Och sen så bara tänker man, men shit, hur skulle det gå liksom?
Kan du dra paralleller till den nu när du har spelat in Boy Machine, där det är lite manuset av ett gammalt pojkband som ska återförändras?
Jo, absolut. Ja, det tänkte jag mycket på. Sen så kanske det inte blev så mycket av det som jag lite grann hade hoppat på ett vis. Det
var Boy liksom Machine, eller?
Ja, precis. Alltså det var ju mycket som var roligt, fast på ett annat sätt.
Liksom. Jag har bara sett första avsnittet.
Ja.
Jag skrattade den några gånger.
Ja, men
ja, vi börjar runda av här då. Och säger, det här var allt för veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
David Weiberg.
Magnus Thomsson.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.